Välkommen till Tyresö-radion 91,4 MHz om du fortfarande lyssnar analogt. Men många lyssnar ju digitalt och då kan man höra det här programmet när som helst. Jag som pratar heter Lena Hjelmerus och mitt emot mig sitter
Leif Bratt.
Och Leif och jag, vi gör en medicinsk hörna som brukar kallas för Dr. Lenas hörna. Det är så då att vi har just nu en liten miniserie där som handlar om man behöver akut vård, och vi började med akutmottagningen och sen gick vi till närakuten, och förra programmet handlade om en fantastisk förkortning. Kommer du ihåg vad det var för förkortning?
Nej, jag har kommit upp i orden så jag har inte så gott kommit ihåg.
Nej, den hette ASIH och stod för avancerad sjukvård i hemmet.
Ja, nu när du säger den så kommer jag ihåg den.
Ja, det var ett jättebra program. Nu har vi kommit till del 4 och det ska handla om palliativ vård. Leif, har du någon hum om vad är palliativ vård för något?
Ja, det har jag ju eftersom min bror fick levercancer och den sista tiden var han, jag tror det heter Stockholms sjukhem vid Fridhemsplan. Och då förklarade de att de bedrev palliativ vård, alltså vård i livets slutskede.
Ja, det är alldeles rätt, Leif. Om man tar och googlar på ordet palliativ vård, då får man upp sån här AI, säger då vanliga frågor. Och en vanlig sån fråga är, vad är skillnaden på hospice och palliativ vård? Vad skulle du säga där?
Jag skulle säga att jag hörde mest hospice för sig 10 år sedan. Alltså när jag var, ja, på senare tid har palliativ kommit in i mitt sinne.
Ja, och det där är ju alldeles rätt. Jag är ju en doktor, en gammal doktor nu. Men jag har ägnat hela mitt liv åt det som vi idag kallar palliativ vård. Men i början, när jag började med det här, då hette det vård i livets slutskede. Och blev utbildad på hospice. Och för mig var hospice en väldigt naturligt ord. En gång så reste jag tillsammans med Carl-Johan Fürst, som är professor i palliativ medicin och fortfarande är aktiv i Lund. Och han och jag hade en väldigt spännande diskussion i bilen på väg till Uppsala. För då var palliativ vård ett alldeles nytt begrepp och Carl-Johan ville införa det. Och jag ville ha kvar hospice då.
Var kommer hospice ifrån?
Jag kommer till det.
Ja, förlåt.
Ja då, nej, men det är en riktig fråga. Men då när vi satt i den där bilen, då försökte jag en teori om att det var som ett par skor. Man vet att paret hör ihop, men det är en höger- och vänstersko. Så att det är inte riktigt identiska begrepp. Man skulle ju också kunna säga att det är ett mynt med två sidor. Men idag, nu nästan 35 år senare, då är palliativ vård det begreppet som används av WHO, och det används internationellt, och det är det vedertagna begreppet i Sverige.
WHO, det är Världshälsoorganisationen.
Ja, alldeles riktigt. Du frågar var ordet hospice kommer ifrån, och nu ska jag försöka ta väldigt snabb historielektion. Allra första gången som det nämns, ska du gissa?
Nya testamentet.
Ja, nästan. År 361 så skriver kejsar Julius i Rom om en kvinna som heter Fabriola, som har öppnat ett hem för sina döende. Hon har öppnat en trädgård där hon tar emot döende människor. Och där kommer ordet allra första gången. Sen så har det sin storhetstid under korsfarartiden. Har du någon gissning om varför?
Nej.
Jo, då var det alltså så att man skulle vallfärda till den heliga staden Jerusalem. Och det var ju sjuka människor och de skulle ta sig över Alperna. Och det fixar de ju inte. Och då blev det så att i Alperna så växte det upp små, ja, ska vi säga, sjukstugor där människor fick dö. Och de kallades för hospice. Och det är därifrån ordet hospital kommer. Som ju också har att göra med gästfriheten. Sen blev ju hospitalen också en vårdform för psykiskt sjuka på 1800-talet. Men från början så är det de här små härbergena, skulle vi kanske översätta det med idag, som fanns uppe i bergen. Sen levde det här ordet kvar på Irland hos irländska nunnor. Och sen kom det så småningom till London. Och där öppnade de här nunnorna ett St. Joseph's Hospice vid sekelskiftet 1900, alltså i början på 1900-talet. Det fanns också ett hospice i Frankrike redan 1842 i Lyon. Och det var inspirerat ifrån diakonirörelsen som också då hade börjat sin verksamhet i Tyskland och sen spred sig till flera olika ställen, bland annat då Ersta diakoni och Bräcke diakoni här i Sverige. Sen är det så här då att när jag började så pratade vi om vård i livets slutskede. Det fanns i USA en psykiater. Det blev lite sån här name dropping nu här. Hon hette Elisabeth Kübler-Ross och hon var intresserad av hur människor reagerade i krissituationer och framförallt om de fick reda på att de skulle dö. Och hon började prata om terminal care. Alltså, och det där, det kanske gick an i USA, men i resten av världen så tyckte man att det här med terminalvård, det var liksom dataterminaler, färgterminaler och flygterminaler. Det var inte ett bra ord. Och då var det två stycken kanadensiska personer, jag känner dem väl. Den ena hette David Roy och han startade en tidskrift som han kallade för Palliativ Medicine. Den finns fortfarande, det är en vetenskaplig tidskrift. Och sen var det Neil MacDonald som då också var en läkare som väldigt starkt drev på den här vårdformen. Och de två knäckte det här ordet palliativ vård som sen då har blivit erkänt över hela världen. Det kommer av ett latinskt ord. Nu vet inte jag, du är ju ekonom.
Ja.
Vet du vad pallium är för någonting?
Ja, jag vet bara att man pallar med någonting.
Ja, pallium, det är ett gammalt latinskt ord för en kappa. Och det var väl en kappa som bara allmänt använde. Soldaterna hade den och svepte om sig när de marscherade genom hela västvärlden. Men det var en kappa som befolkningen, en varm yllekappa som man svepte in sig i. Och det var ju faktiskt ett snilledrag av Neil MacDonald och David Roy att använda det här ordet. Därför att det har blivit en symbol för hur den palliativa vården jobbar. Man innesluter alltså den som är sjuk i ett skydd. Och man skapar ett innehåll där man får svepa den här varma goa kappan omkring sig. Idag när vi spelar in det här så regnar det och det är mörkt och det är kallt. Och jag skulle gärna ha en pallium att krypa in i en sån här dag. Jag tror att alla som lyssnar kan känna den här bilden. Då är frågan vad har hänt? Ja, det finns då en kvinna som heter Dame Cicely Saunder. Hon blev adlad och från början så var hon en sjuksköterska och hon jobbade på det här hospicet St. Joseph's i London. Och där började hon utbilda sig först till socialarbetare och så småningom till läkare. Och under tiden hon var socialarbetare så träffade hon en judisk-polsk kille som hette David Tasma. Och han gav henne en donation. Och han ville att det skulle bli ett fönster i den byggnad, det ställe som hon drömde om att starta, nämligen Sankt Kristoffers hospice. Sankt Kristoffer är också en speciell figur. Har du ordning på dina helgon?
Nej, heliga Birgitta är nog den enda jag kan bland helgonen.
Sankt Kristoffer, han bär den lilla människan över svårigheter. Och det brukar vara en bild när han bär den lilla människan på ryggen över en flod. Och det var ganska fint att Cicely Saunders valde att döpa sitt hospice till St. Christopher's Hospice. Och det är ju ett av det. Det var ju det allra första och blev väldigt viktigt i den här rörelsen av att ge de svårt sjuka ett värdigt liv. Så att man fick leva tills man verkligen dog under bra förhållanden. Jag har träffat henne ganska många gånger. 4 eller 5 gånger har jag träffat henne. Hon är en fantastisk person. Hon formulerade innehållet i den här kappan. Om vi håller oss nu till den palliativa kappan. Och då så finns det då 4 grundprinciper. Och nu ska jag försöka dra dem här då. Den första är att det är patienten som bestämmer. Och det här brukar man kalla för autonomi. Och det är patientens vilja som styr vården. Vi pratade lite om det när vi pratade om ASIH. Att människor kan ha väldigt många olika önskningar innan man dör. Och att den palliativa vårdens uppgift är att försöka hjälpa till och se om det går att uppfylla dem. Den andra grundprincipen, det är då kommunikation. För att få veta på vad patienten vill så måste man ju prata med dem. Det är ju inte så konstigt. Men att prata med en människa som vet att den ska dö, det är inte alldeles enkelt. Det kräver en utbildning, det kräver att man kan lyssna och ha en förståelse och inte banga för de här samtalen. Sen så det som kanske man har blivit mest känd för inom den palliativa vården, det är att man är jätteduktiga på att lindra olika besvär. Och då brukar vi använda ordet symptomkontroll. Det låter lite engelskt det där med kontroll, men man lovar inte smärtfrihet, men man lovar att man ska göra allt man kan för att lindra de besvär som den sjuka har. Och smärta har ju naturligtvis varit det största, och där är man ju då superspecialister på smärtlindring. Men det finns ju många andra symptom också. Andnöd, oro. Det finns en lång lista på hur vanliga olika symptom är. Men ångest, andnöd kommer ganska högt upp på den här listan. Illamående också.
Men kan du tala om för mig eller lyssnarna? Det finns ju såna här dödshus. Man kan åka till Schweiz, tror jag det är, och Holland. Då hjälper samhället till med att man dör lite tidigare, att man...
Ja, det är ju människor som...
Men alltså, vad är argumenten för varför vi inte har det i Sverige?
Det har pågått många år en diskussion, men som läkare, och speciellt jag som då är välutbildad i att lindra besvär, jag ser inte att det finns något sådär jättestort behov av att ta saken i ett eget beslut och åka till ett land och bli avlivad. Vi har kunskap att ge människor ett bra slut och att man verkligen får leva in i det sista. Men det finns en rörelse, och den har ökat nu ute i Europa, där den här typen av avlidningsenheter är ganska högröstade. Ja, nu låter jag lite skarp, men det här är min egen ställning i det här, och den bygger jag ju på att jag har jobbat hela livet med de här frågorna. Jag vet vad jag pratar om.
Nej, men jag tänkte, du sa inledningsvis här att det är patienten som bestämmer.
Mm. Och det kan man alltså göra även på ett hospice. Man kan alltså få sova. Och man kan få... det är ingen som försöker förlänga livet på någon som vårdas på ett hospice. Man kan säga nej till alla de behandlingar som man kanske skulle få på ett akutsjukhus, inklusive antibiotika och dropp och sådana saker. Det är inte det handlar om när man vårdas på en palliativ klinik. Utan den palliativa kliniken har ett bra sätt att ändå ge patienterna vård efter vad de själva önskar. Men man ger inga dödande injektioner på ett hospice. Var det svar på din fråga?
Ja. Man ska känna att man är i trygga händer, alltså att de tar inte livet av en.
Nej, man ska känna full trygghet. Jag har också varit med om patienter som har sagt att när ska jag få den där dödande sprutan? Och då har jag sagt att vi ger inte sånt här. Och då finns det, den jag tänker på säger vad skönt, för jag trodde det var det jag skulle få här. Så att det finns mycket missuppfattningar, och här är det jätteviktigt att kommunikationen är tydlig och rak. Sen är också i de här grundprinciperna så är anhöriga en del av vården, och det innebär att man har ganska mycket samtal med anhöriga, närstående, och att man också följer dem efter dödsfallet. De allra flesta av de palliativa enheterna har en slags uppföljning vid vissa tidpunkter efter ett dödsfall. Det kan vara ett kort man skickar, det kan vara att man träffas. Men det finns en organiserat omhändertagande i sorgebearbetningen sen. Cicely Saunders då, hon tog också fram, det här, först nu har jag pratat om grundprinciperna, men hon talar också om de fyra dimensionerna. Och de kanske är lättast om vi tänker då på symptomkontrollen, att det handlar om fysisk smärta som exempel då, psykisk smärta, social smärta och existentiell smärta.
Vad är social smärta?
Det är oron, hur ska det gå för mina anhöriga? Kommer pengarna räcka? Ska jag skriva testament? Alltså det är såna frågor. Den psykiska smärtan, det är ju mycket ångest, oro. Och den existentiella smärtan, den handlar ju om vad har jag gjort för att drabbas av det här? Det är skuld, finns det ett liv efter detta? Det är såna frågor. Och de här fyra grundprinciperna, de kan man gör ju att man jobbar i ett team. För det är ju inte en person som kan svara på alla de här frågorna. Och de stora palliativa klinikerna, du nämnde Stockholms sjukhem, och jag pratar om här i Stockholm, Ersta då, som är fortfarande en av de största. Och där har man ju då personal av olika sorter som kan svara på de här frågorna. Och när jag jobbade med ASIH, som vi pratade om förra gången, så fanns det ju även där då personer som vi kunde ta hjälp av om det var så att vi kände att det här var frågor som jag kanske inte riktigt själv behärskade. Och där kommer ju då, när det gäller den existentiella biten, så kommer ju kyrkans folk in, eller andra religioner. Så att det går att ge en god palliativ vård utifrån både de här grundprinciperna med autonomin, kommunikationen, symptomkontrollen och anhörigdelen. Och sen ha de här olika dimensionerna då, på vården. Och det hör ju ni när jag pratar om det här, att det här skiljer sig ju väldigt mycket ifrån den bild man har av vanlig sjukvård. Det finns ju sjukhuspräster på de stora sjukhusen också, och det finns kuratorer, men det är inte så att det är så självklart en del av vården som det är på de palliativa enheterna.
Men vem avgör om man kommer till en palliativ eller man ligger kvar på sjukhuset?
Ja, och då är det så här att idag så säger man att den allmänna palliativa vården, den ska kunna ges både på sjukhuset förstås, men även på alla våra äldreboenden. Sen talar man om den specialiserade palliativa vården. Och den är där det då kanske krävs lite extra. Det kan vara en lite svårare smärtproblematik.
Kan man säga så här att så länge det finns hopp om att alltså med medicinen eller behandling av olika saker, att vidmakthålla livet. Men när man kommer till ett stadium, nu finns det inget mer att göra. Det här kommer ta en vecka eller två veckor. Sen är det slut.
Ja, och här är det ju, vi pratade lite om det förra gången också, att remisserna till den palliativa vården kommer för sent. Och det handlar ju då om en okunskap många gånger om den palliativa vårdens, vad man gör. Det finns palliativt kunskapscentrum som utbildar personal av alla sorter. Från undersköterskor upp till läkare och som hela tiden ger kurser och som hela tiden har material. Ett exempel är att alla nya AT-läkare här i Stockholm, de får komma då till Stockholms sjukhem och till Ersta och får se de här platserna och se att vad det finns och vad man gör där. Men sen finns det också en organisation ifrån den palliativa världen att stötta sjukhusen. Man kan ha palliativa konsulter till exempel. Det har jag jobbat en del som när jag jobbade inom äldrevården, att jag kunde åka till ett sjukhus där man hade då en frågeställning och så kunde vi där på plats diskutera lämpliga åtgärder. Sophiahemmet hade under många år också en palliativ konsult som hela tiden backade upp Karolinska. Och det här finns nu på en tillgänglighet, så att det är inte så att man på akutsjukhuset ska säga det här vet vi inte hur vi ska lösa. Det finns alltid folk inom den palliativa världen som kan komma med råd. En annan variant som man tillämpade när jag utbildade mig i England, det var att vi åkte till akutsjukhusen och gick en rond tillsammans med läkarna där. Och då var fokus på den palliativa, att det var en palliativ rond. Och då hade vi också möjlighet att direkt på plats träffa de här patienterna och se och också komma med förslag om att den här kanske passar bra att inom geriatriken, eller den här patienten tar vi till hospicet, eller den här fixar ni själva bra på plats. Så att det finns olika möjligheter, och de här palliativa ronderna, det finns även på många sjukhus i Sverige, att man kommer ifrån närmsta palliativa enhet och hjälper läkarna med bedömning. Precis som de tar in andra specialister när det är knepigheter, så kan man alltså också få hjälp av en palliativt utbildad läkare. Och idag finns det då det var vi också inne på i förra programmet, att man kan bli specialist i palliativ medicin. Och det är ju då specialisterna som har såna här uppgifter. Jag ska prata lite grann också om att det här är ju då det här finns ju då en internationell verksamhet, och det finns en stor organisation i Europa som ordnar både vetenskapliga möten, och det har precis nyligen varit ett i Helsingfors, och sen vartannat år så ordnar man också stora konferenser, och jag har varit inblandad i de här internationella kongresserna. Och det är fantastiskt då när man får möta kollegor från hela världen. Det är ju inte bara Europa, de kommer från hela världen. Och diskutera olika frågor, så att man ligger ungefär på samma nivå, samma kunskapsnivå över i det här sammanhanget. Vi har även en liknande organisation nationellt i Sverige, och det kommer nu i november här att vara en stor möte för på Waterfront här i Stockholm. Det är också lite spännande här med data. Vet du hur många människor som dör varje år?
Jag skulle födelsetalet är väl ungefär 100 000 människor om året. Så befolkningen ökar. Så jag säger 90 000?
Ja, precis. Man brukar säga ungefär 1% av befolkningen. Men vi lever lite längre nu. Så att dödstalet är lite lägre än födelsetalet just för närvarande. Det balanserar inte riktigt. Och då är det så att när någon dör, då skrivs det ju ett dödsorsaksintyg. Och på det så anges då platsen var någon har dött någonstans. Och de här siffrorna kommer då ungefär en gång om året. Och nu refererar jag till 2024 års siffror. Därför att som av en händelse så i Läkartidningen som jag fick i min hand igår faktiskt. Så har de här siffrorna kommit. Och då är det så att det är 38% som dör på sjukhus. Och det är 36% som dör på ett äldreboende. Och så har vi 20% som dör hemma. Och den som nu är snabb och räknar det här i huvudet får det till 94%. Och då undrar man de andra 6% då.
Bilolycka.
Bilolycka, resa utomlands, olyckshändelse. Så att det finns en liten grupp då som inte dör på institution. Och man får, på dödsorsaksintyget får man skriva var platsen, var har de dött någonstans.
Får jag fråga dig då, som kan vara praktiskt att veta. Det var en i närheten vars make gick bort. Då låstes hans bankkonton.
Ja, det är just när det här pappret...
Hade inte jag en aning om.
Jo, allting låses när det här pappret kommer in till skattemyndigheten. Och det har ju varit en del diskussion också. Någon hade ju fejkat ett orsaksintyg och ställt till en massa problem för en människa som fortfarande levde. Och nu har man ju lovat att skärpa upp rutinerna här. Men det är två papper man skickar in. Först en anmälan om ett dödsfall och sen så att...
Men vem skickar in?
Ja, det ska ansvarig läkare göra.
Ja.
Mm. Det är noga med det här när man skriver under det. Men då finns det ett annat register och det är skapat inom den palliativa världen och det kallas för det palliativa registret. Och det är ett register för att se hur slår de här palliativa tänkandet igenom i vården. Och det fyller personalen där någon har dött i efter dödsfallet. Och där finns det då en fråga om patientens vilja. Vad har patienten själv sagt, eller den sjuke själv sagt, att den vill dö någonstans? Och så har man jämfört, det var det jag läste i Läkartidningen då igår. Då har man jämfört det här formella statistik med där alla dödsfall registreras. Palliativa registret, de är inte lika bra på att fylla i det på sjukhusen, så att det är ändå 65% täckning i just den här frågan. Så det är rätt så bra ändå. När vi började med palliativa registret, då var ju täckningen jättedålig från sjukhusens sida. Men på den här frågan var patienterna vill dö någonstans. Nu kommer jag ihåg, det var 38% som dog på sjukhus enligt de faktiska uppgifterna. Men det är bara 3% som vill dö på sjukhus. 36 som dog på sitt äldreboende. Och där ligger siffran ganska nära, för det är 32% som tycker att det är bra. De vill avsluta sitt liv på den plats där de är, på äldreboendet. Och sen är det då 20% som dör hemma. Och det är 30% som önskar att dö hemma. Så det är också en ganska bra överensstämning. Men just det här att det är så få som verkligen vill dö på sjukhuset. När de vet, det här är ju människor som vet att de ska dö. De har en sån sjukdom. Och det är därför de tillfrågade och hamnar i det här registret. Det här säger ju att det är många som skickas in till sjukhus. Kanske inte mot sin vilja, men man har inte frågat. Man har inte beaktat den sjukes egna önskemål. Och det här var det som stod då i den här artikeln jag refererar till, att man måste prata mer om döden. Man måste vara mycket mer lyhörd och uppmärksam innan man skickar en patient in till sjukhus.
Finns det någon tidsgräns? Jag tänker så här, vi vet ju att vi ska gå hedan. Det gör vi ju allihop. Men man kan ju gå komma in på sjukhus och de konstaterar det här är obotbart, du har högst 2 år kvar eller en viss... jag hade en som fick KOL och levde med det i 10-12 år. När sätter man in palliativ vård?
Det kan man ju. Det pratade vi också lite grann om i förra programmet. Att man kan ju kontakta då den avancerade sjukvården i hemmet och ha en vilande remiss. Eller åtminstone en remiss som talar om att den här människan existerar. Sen så kanske det inte alls är dags än. Men det är ju viktigt för den som har en livshotande sjukdom att ändå ha lite vetskap om de olika möjligheterna. Och vi var ju också inne på att det finns ju också människor som själva vill då betala och åka utomlands och bestämma själv. Så att det här är... det är inget farligt att prata om döden. En av de vanligaste frågorna som man som palliativt läkare får, det är ju det här att är det inte läskigt att prata om döden? Men det är det ju inte, för det är ju faktiskt något som alla kommer att så småningom hamna i. Det handlar ju mer om hur man talar om det. Och jag har av goda kollegor blivit kallad för döddoktor, och det tycker jag är ett förskräckligt ord. För det har inte varit mitt uppgift när jag var yrkesverksam, utan det har ju hela tiden handlat om att hjälpa människor att leva så bra som möjligt på sina egna premisser och få den hjälp man behöver för att kunna göra de här sakerna som man vill göra innan man dör. Nu har vi pratat i 35 minuter, Leif. Jag tror att det kanske räcker för idag.
Ja, det
det är mycket sånt här program att fundera över. Och vi tar som vanligt gärna emot frågor och synpunkter. Och så hörs vi igen om 3 veckor igen.
Ja.
Och så får vi väl önska en fin höst. Att det inte regnar så här varenda dag som det gör idag.
Men det regnade inte så farligt.
Nej. Det finns ju paraplyn också.
Ja.
Ja. Och så glöm inte den här varma goa kappan som man kan svepa in hela kroppen i.
Ja.
Och med det tackar vi för oss. Och jag heter Lena Hjelmerus.
Och jag heter Leif Bratt.
Och då säger vi väl som vanligt på återhörande.
På återhörande.
Hej då.